Och så här lät det på mötet för journalister tidigare idag.
Hej Ida Johansson.
Hej.
Jag tänkte jag skulle få ge dig den här kransen för att du är en av vårt sommarvärdar.
Ja.
Och det är vi så glada för.
Mm.
Vad fint. Du är den första sommarvärden som har Downs syndrom. Och du tillhör ju Glada Hudik-teatern.
Jajamän.
Och jag såg dig i en dokumentärfilm som hette Det kunde varit vi. Och där uttryckte du dig i dans.
Ja.
Varför vill du dansa och uttrycka dig?
Det får mig att slå mig fri. Det kan slå gnistror genom mig. Det strålar i mig liksom att det här är jag. Det är den jag verkligen är. Och ingen kan ta bort det från mig för jag lever min egen dröm.
Och den 30 juni så sänds Idas program i P1. Och programmet kommer förstås också finnas i vår app Sveriges Radio Play. Petra Mede, Linnea Wikblad, Eva Röse, Thomas Stenström och Peter Haber är några andra som också kommer att sommarprata. Det här var allt för kvällens klartext. Jag som står i studion idag heter Elias Andersson.
Vi drömmer om svenskt guld i fotbolls-EM i sommar. Och idag tog förbundskapten Peter Gerhardsson ut den blågula trupp som ska göra det för Sverige. Vi ska prata mycket om den i Sportextra ikväll. Truppen där vi bland annat hittar tre mästerskapsdebutanter. En av dem, Hammarbys Ellen Wangerheim.
Det är extremt stort och ja, men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Och det var mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Och fotskadade Fridolina Rolfö då? Jo, hon fanns också med i truppen. Mer om det alldeles strax.
I kvällens Sportextra där vi också hör några av de idrottsprofiler som fanns med när Sommar i P1 idag presenterade alla årets sommarpratare. Fyra idrottare har förärat varsitt program.
Maja Stark vann ju US Open-golfen förra veckan. Imorgon är det herrarnas tur att inleda deras upplag av US Open. Mer om det också under kvällen.
OS-bronsmedaljören i judo, Taraba Bulfat, hör vi också ikväll. Hon satsar på att bli världsmästare nu på fredag. Och så spekulationerna som är många kring svenska fotbollslandslagets anfallsstjärna Viktor Gyökeres framtid. Vi hör ikväll Radiosportens båda fotbollsexperter tycka till kring vad de tycker att Gyökeres ska spela framöver.
Han bör testa sina vingar i en topp 5-liga. Portugal är inte en topp 5-liga idag. Ja, jag hade gärna sett honom i Premier League.
Ja, där har ni något utav innehållet i Sportextra onsdag. Varmt välkomna till oss i studion ikväll. Gustav Torsi, Ida Ekeroth och Martin Marlo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Oh,
you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that.
All about the bass, Meghan Trainor först ut i Sportextra.
Som sammanfattar dagens nyhetsläge i sportens värld och börjar med fotboll. För idag släppte alltså förbundskapten Peter Gerhardsson sin trupp till sommarens fotbolls-EM i Schweiz. Det är en trupp som andas rutin och välkända namn enligt Radiosportens expert Johan Elmander.
Detta är en trupp som han vet var han får. Det är en bra balans på den offensiva och det defensiva tycker jag.
Men inte bara rutin i truppen, där fanns också ett par mästerskapsdebutanter och en av dem var alltså Hammarbys Ellen Wangerheim.
Men det är extremt stort och men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse och det var mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Två små aptitretare där. Den närmsta timmen här med oss i Sportextra bjuder såklart på mer av EM-truppvara med bland andra förbundskaptenen själv som gör sitt sista mästerskap med landslaget. Vi går till skidor, för det internationella skidförbundet FIS har idag presenterat en historisk satsning inför nästa säsong. När världscupens 5 mil avgörs i Holmenkollen kommer både herrar och damer att finnas i spåren samtidigt. Herrarna kommer starta först och efter 45 minuter skidar första damåkare iväg. I gemensamma spår alltså, men i varsin tävling. Den här ändringen väcker olika reaktioner. Den norske längdåkningsexperten Petter Solen Skinstad är kritisk och säger till norska TV2 att han är väldigt osäker på hur det kommer fungera i praktiken och att han tror att det här kommer bli väldigt stökigt både för åkare och publik. Radiosportens expert Hanna Falk är av en annan åsikt och tror på förändringen, och du hör hennes tankar om den gemensamma 5 milen senare här i Sportextra. Så till nyheter kring svenska arenor, för idag meddelade polisen att de häver det väskförbud som gällt vid större arrangemang. Beslutet bygger på att Säkerhetspolisen i maj nedgraderade terrorhotnivån från 4 till 3 på den 5-gradiga skalan. Men att förbudet nu hävs innebär inte att det är helt fritt fram för publiken. Mats Jonsson är säkerhetsansvarig på Djurgården Fotboll.
Ja, men det jag tolkar det som är att vi egentligen har en återgång till som det såg ut innan vi fick ett ökat terrorhotläge i Sverige, när det gick upp till 4 helt enkelt. Så att nu har vi ju egentligen återgått till det som var tidigare. Det vill säga att det finns inget behov av att ha ett så hårt väskförbud så som infördes den 1 november 2023.
Efter uppehållet nu i Allsvenskan, då fortsätter ju fotbollen. Hur blir det då utifrån vad ni har förstått? Kommer man kunna ta med väska in på arenan när ni spelar?
Ja, min uppfattning är ju att det här beslutet som nu polisen har manifesterat idag, det gäller ju då framtida tillståndsgivningen i form av de matcher som vi drar igång nu i slutet av juni och även i juli. Och där kommer det då inte villkoras om något väskförbud utifrån den uppgiften vi har fått oss till del idag. Det innebär också att vi återgår till det väskförbudet som fanns på Tele2 Arena, eller på 3 Arena då, som den heter numera, som var så tidigare. Det vill säga att större väskor kommer inte att släppas in, men det har egentligen ingenting med ett terrorhotläge att göra, utan det har av evakueringsskäl, om i händelse av en nödsituation helt enkelt, så tillåter vi inte väskor som är större än 40x40x20 cm. Men det förbudet fanns redan tidigare, sedan egentligen arenan byggdes 2013.
Säger alltså Mats Jonsson, säkerhetsansvarig på Djurgården fotboll. Reporter här var Ekots Simon Andrén.
Apropå Ekot, dags för er nu, Johan Westerberg.
Och då börjar jag med att berätta att konkursade batteritillverkaren Northvolt har åkt på flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till själva utvecklingscentret som ligger i Västerås och en annan intressent i fabriken i Skellefteå har hoppat av. Så här säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Få sålde som en batterifabrik pågående med verksamhet, den är ju väsentligt mycket mer utmanande nu.
På kort tid så har konkursförvaltaren drabbats av två tunga avhopp och tidspressen är nu stor. Det handlar dels om att slutförhandlingarna kring en försäljning av utvecklingscentret har havererat. Den tilltänkta köparen har dragit sig ur. Men där finns det nu en ny intressent. Det är flera parter som har gått ihop och där lastbilstillverkaren Scania kan vara en del. Kubu säger att förhandlingar pågår. Även över fabriken i Skellefteå så är det mörkare moln. För några veckor sedan så sa Kubu att det bara fanns en intressent kvar. Det företaget har nu kastat in handduken.
Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Northvolts konkursförvaltare Mikael Kubu sa det. Och reporter var Viktor Jensen. För första gången så har ett JAS Gripen flugit med hjälp av artificiell intelligens, AI. I samband med de här testflygningarna så lämnar piloten över kontrollen till själva AI:n som sen styrde planet och gav piloten instruktioner när han skulle avfyra mot en motståndare. Och Johan Segertoft som är chef för affärsenheten Gripen på Saaben berättar att ibland så vann AI:n luftstriden och ibland så vann piloten. Men eftersom AI:n lär sig så snabbt så kommer piloterna att få det tufft framöver. Låtskrivaren och sångaren Brian Wilson, frontfigur i bandet The Beach Boys, är död. Det meddelar hans familj på sociala medier. Brian Wilson blev 82 år.
Vi ska strax höra mer om dagens trupputtagning inför sommarens fotbolls-EM. Expert Johan Elmander får utveckla sina tankar om den svenska truppen. Där några debutanter är som är och även då Fridolina Rolfö trots det osäkra skadeläget på henne. Mer om det alldeles strax i onsdags Sportextra. Espresso Sabina Carpenter i Sportextra, där fotboll är ämnet.
Truppen till EM i Schweiz i sommar är färdig. Förbundskapten Peter Gerhardsson har tänkt klart och den innehåller de flesta väntade namnen. Vi noterar att Fridolina Rolfö till exempel är med trots fotskadan. Och så noterar vi, Johan Elmander, att Smilla Holmberg och Ellen Wangerheim får följa med till Schweiz. Din spontana kommentar till det.
Roligt för att ha två spelare från Hammarby, två stycken debutanter. Annars så känns ju truppen ganska given. Förhoppningsvis så kommer Rolfö vara fit for fight och kunna spela någon av matcherna under mästerskapet. Men jätteroligt för Ellen Wangerheim och Smilla Holmberg att de är med. Jag tycker de har varit väldigt duktiga i Allsvenskan i år, så att de är värda den platsen.
Vad kan en sån som Ellen Wangerheim bidra med i en annars så otroligt rutinerad trupp?
Ja, men hon är ju målfarlig, så att det är ju någonting. Men det här också, man har inte varit i ett mästerskap innan. Man har inte någon press på sig, man kan gå in och bara göra sitt. Och sen så är det med sitt fysiska spel, snabbhet, så hon kan tillföra väldigt mycket.
Smilla Holmberg, mycket speltid kan hon räkna med. Det här, hon tampas ju också med väldigt rutinerade spelare i den svenska backlinjen.
Ja, men det är klart. Men hon visar mot Italien där att hon kan leverera på den här nivån och att hon har en speed på sin kant och ett inlägg som är väldigt, väldigt bra. Så att, jag tror att kanske blir mindre speltid, men om hon skulle få chansen så är hon redo för att ta den.
Några spelare som förekommit i landslaget men som inte får spela EM i Schweiz är till exempel Rosa Kafaji, Felicia Skröder och Emma Kullberg. Är det väntade besked från Gerhardsson?
Jag tycker det, ja. Jag sa det innan också. Jag trodde att det var några av dem som skulle falla bort då de har varit skadade. Och kanske, ja, men ska man balansera truppen på ett sätt, så är det ju också många spelare som spelar på samma position. Just nu framåt i det svenska landslaget så är det väldigt bra spelare. Så att det är svårt att knipa de där platserna.
Ingen fraktur på fotskadan för Fridolina Rolfö, berättade Peter Gerhardsson. Är det ändå någonstans en chansning att ta med en skadad spelare till ett mästerskap?
Det är klart att det är det, men han var också noga med att det medicinska teamet, de har bra koll på skadan, så att hon skulle inte vara med om hon inte skulle kunna spela i ett mästerskap. Sen så är ju frågan om det är första eller andra matchen eller tredje matchen hon är med, så att jag tycker det är helt rätt att ta med henne i den här truppen. Hon har visat gång på gång att hon är viktig för det svenska landslaget, både på plan och utanför.
Radiosportens expert Johan Elmander där i samspråk med Andreas Mats. Och en av spelarna i den svenska truppen, alltså Hammarbys 20-åriga anfallare Ellen Wangerheim, som nu gör EM-debut.
Det är extremt stort och ja, men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse, och det var ja, men, mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår. Man fick ju nästan så här nypa sig i armen och känna att man faktiskt behövde sova på det och se det live här innan man förstod att det var sant.
Med tanke på vad du har för säsong bakom dig, går det att liksom tänka tillbaka på den här resan du har gjort senaste året eller åren?
Nej, men det som du säger, jag tror att det var därför det blev så omtumlande igår också, för att det har varit en tuff resa för mig. Och, ja, men bara 2022 drog jag ju korsbandet och har ju inte varit tillbaka särskilt länge, men ändå jobbat otroligt hårt, och det är många timmar bakom det här hårda jobbet, och då är det såklart ännu roligare, och ja, men det är en ära att få representera sitt land i ett mästerskap och en stor dröm som jag har haft sen jag växte upp och började spela fotboll.
När du nu ser övriga som du kommer spela med under sommaren, vad är känslan kring laget?
Det är en otroligt stark trupp, och ja, men jag tror att svenska folket har höga förväntningar på att vi ska prestera bra fotboll, och vilket jag tycker att de ska ha, för vi är ett starkt lag och ja, men ska verkligen åka dit med att gå så långt vi kan, och vi vill ju slåss om medaljer. Så att en väldigt stark trupp och otroligt kul att få spela med de fotbollsspelarna som jag suttit och kollat på när jag växte upp och drömde om det här.
Ellen Wangerheim där, intervjuer av Selma Jennervall. Strax hör vi också förbundskapten Peter Gerhardsson. Och så har vi inte missat det här.
Alexander, kommer vi få se en dopad sprinterlöpare slå världsrekord i 100 meter snart, tror du?
Ja, om det inte blir ett världsrekord under Enhanced Games nästa år, så kommer det ses som ett fiasko av många om de springer långsammare under de dopades OS än under riktiga OS.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play.
Och vi kommer höra ett utdrag också, ett längre sådant, ur det här avsnittet om Enhanced Games, alltså Dagens Eko, senare under Sportextra kvällen.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo.
Aruba, Jamaica.
Kokomo i Sport Extra, hörde jag, bejublade Beach Boys. Hörrni, en av frågorna inför dagens truppsläpp inför fotbolls-EM, ja, det var ju om Fridolina Rolfö skulle vara med i den svenska truppen eller inte. Det var hon, och förbundskapten Peter Gerhardsson var säker på sitt val.
Nej, men det konstaterades att det inte var en fraktur, utan att det var vad heter det, ledbanden i foten. Och vårt medicinska team som har varit och är väldigt skickliga liksom under hela vår landslagsperiod, de sa att det finns en förhoppning, och nu väntar vi liksom på att de ska kunna få undersöka och kontrollera och så vidare, så får vi ta det därifrån. Men hade de naturligtvis sagt att det här går inte, så har det inte varit mycket att göra. Så att det är inget, i nuläget inget beslut från min sida, utan det är mer att det finns en förhoppning. Och den typen av spelare så måste man liksom, ja, ha tålamod att hoppas att det löser sig.
Ja, hur mycket skulle hon kunna betyda i det här mästerskapet?
Hon visade ju i förra mästerskapet i VM vad hon har för betydelse, och då hade hon ju också lite problem innan och spelade hela den turneringen, och sen opererade hon som var borta hela hösten där, så att då liksom matchade vi henne på ett klokt sätt under den tiden där, så att det är en väldigt viktig spelare för oss, och hon har alltid startat matcher om hon har varit fullt fräsch liksom hos oss, så att det är självklart en klassspelare.
När det kommer till vissa nya så mästerskapsspelare, så har vi en person som vi precis hört, Ellen Wangerheim, med i truppen, men också en hel del rutin. Hur tänkte du den där balansen när du tog ut truppen?
man tänker aldrig på egentligen på rutin eller erfarenhet. Man tänker på bra spelare, det utgår man ifrån. Och bra spelare kan vara en ung som är, ja, visar att, som Tusmilla Holmberg och Ellen här, att man klarar att gå från det vi har sett i sitt klubblag till att vara bra på träningar och sen även vara bra i matchsituation. Och man kan vara liksom som Linda Sembrand som är liksom väldigt skicklig liksom mot Danmark här senast. Och, så att det är mer skicklighetsnivån. Och sen är det en konkurrenssituation naturligtvis på olika positioner. Och där väger inte vi in att man har någon, ja, åldersdel eller någonting. Utan vi behöver spelare som kommer att kunna leverera under EM:et och vara skickliga. Och det tycker jag att vi har.
Slutligen, bara känslan att ta ut sin sista trupp?
Nej, det har jag inte tänkt på att det var den sista, men nej, det är liksom, det här var, det känns inte annorlunda än att ta ut någon annan trupp, utan nu är det EM som gäller, så att jag har inte funderat på.
Förbundskapten Peter Gerhardsson där i samspråk med reporter Selma Jennervall. Vi ska prata mycket mer om den svenska trupputtagningen idag senare under Sportextra kvällen. Men nu från en trupputtagning till en annan.
Fyra svenska idrottsprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är längdskidstjärnan Jonas Sundling.
Alltså jag tänker ju ändå försöka bjuda lite mer på mig själv än vad jag normalt sett brukar göra.
Sundling har 4 raka mästerskapsguld i sprint och är regerande olympisk mästare. Men att prata i radio är något nytt.
När jag tänker på tanken så blir jag lite pirrig, men på ett bra sätt. Inte alls min arena kan man ju säga, men någonting väldigt roligt. Och jag tror att det kan nog bli bra. Det kommer att handla, ja, men i grund och botten väldigt mycket om mig själv såklart, som idrottare. Och mina största framgångar hittills i karriären. Och lite behind the scenes, vad som händer och hänt bakom kulisserna. Framförallt under mästerskapen, men kanske också lite andra stories. Lite hur det var en snäll vinnarskalle som jag ändå anser att jag är på ett sätt.
Har du själv lyssnat mycket på Sommar i P1?
Jag är ju inte någon som lyssnar särskilt mycket på podd överlag. Men just Sommar i P1 är någonting som jag varje sommar lyssnar. Och lyssnar inte själv, så lyssnar jag tillsammans med min kille.
Har du något favoritavsnitt?
Ett som jag ändå kommer ihåg är Aliette Oppheims avsnitt. Det berörde verkligen och var, jag vet inte, man kunde verkligen leva sig in. Känslosamt och fint avsnitt.
Utöver Sundling kommer lyssnarna även få höra volleybollstjärnan Isabel Haak, den tidigare häcklöparen Ludmilla Engqvist och fotbollsdomaren Tess Olofsson.
Reporter Ida Ekroth. Vi ska höra Tess Olofsson och dessutom lite mer av Jonas Sundlings tankar inför sitt sommarprat, alltså senare under Sportextra kvällen.
Radiosporten, dokumentär.
Den är föga lämplig och ej passande för utlands spridning.
Och varför valde man överhuvudtaget att de skulle vara nakna?
Ja, det är snopp i fokus, eller?
Det är någon slags blåsinstrument.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912 finns i appen Sveriges Radio Play.
Han kände varje grepp av motståndarens grova hinder som ett tag med glödande tång.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't.
Nathalie Imbruglia i Sportextra med Thorn. Nu ska vi prata golf. Maja Stark tog ju sin första majorseger härom veckan när hon vann US Open. Frågan är om vi kan få en svensk vinnare också på herrsidan. Nu är det i alla fall herrarnas tur.
Här, tre heta skäl att följa årets US Open Golf. Och en av huvudrollerna kommer spelas av banan.
In the heart of Pennsylvania lies a course so difficult, so unforgiving, that they nicknamed it the Beast.
Oakmont-banan utanför Pittsburgh är så tuff att den kallas för odjuret, sägs det i den amerikanska stjärnan Bryson DeChambeaus YouTube-program.
It wasn't designed to be fair, it was designed to be feared.
Den var inte gjord för att vara rättvis, utan fruktad. Och frågan är om Ludvig Åberg kan skriva svensk golfhistoria i de här tuffa förhållandena. För det har hittills aldrig skett att en svensk herrspelare vunnit US Open. Och det här är den 125:e upplagan. Åberg som kom 12 förra året och verkar ha en stegrande form. Desto större frågetecken kring senaste majorvinnaren, Masters-segraren Rory McIlroy. Han gjorde sin sämsta tävling på länge i helgen som gick och var inte ens nära att klara kvalgränsen katten. US Open-golfen startar på torsdagen på eftermiddagen svensk tid.
Golfreporter här Martin Hedberg. Vi byter ämne. Här är en svensk världsstjärna.
Taggad till tänderna, så kan man beskriva Tara Babulfat inför judo-VM där hon tävlar på fredag.
Nu vilar jag bara upp mig, blir hungrig, jag saknar judomattan extremt mycket, så att när de släpper mig där på judomattan, det är som att släppa ett litet barn i godisrum liksom. Jag kommer bara gå loss liksom.
19-åringen som gjorde succé förra året med OS-brons i Paris tävlade i EM för bara några månader sedan, men blev diskad redan i första matchen. Något hon dock inte grämer sig särskilt över. EM var inte ens med i grundplanen för året.
Piken är ju här vid VM och vi frågade så här, om vi ska tävla EM eller inte, men sen sa jag varför inte? Tänk om jag blir Europamästare liksom. Eller så blir jag inte det och då är jag inte mer än vad jag var dagen innan. Men så gick det inte hela vägen. Vi har ju fått ny tränare. Det var väldigt mycket nya detaljer, nya saker, så att det blir så ibland. Men jag känner mig snabb, jag känner mig explosiv, jag känner mig extremt taggad för det här världsmästerskapen i Budapest.
Ja, men hur har du använt de här månaderna till att ladda om eftersom du var tungt tränad på EM?
Vi har varit i Kosovo, vi har tränat med tvåfaldig olympisk mästare, olympisk bronsmedaljer, alltså massa, jag vet inte hur mycket olympiska medaljer deras centret har. När man tränar med de bästa så blir man ju liksom som dem. Så att det har varit hårt upplägg, nu har det lättat lite, nu toppar vi inför helgen då.
Du, det är ju inte bara dig det går bra för. Nu har ju lilla syster Hanna blivit uttagen till ungdoms-OS. Hur var din reaktion på det?
Men jag var så glad. Men jag hade liksom, jag tänkte så här, men jo, jag vet att hon har tränat hårt för det här. Så att när hon blev uttagen blev jag, men jag blev så glad för hennes skull. Och jag har själv inte varit på ungdoms-OS. Men jag har hört att det ska vara helt fantastiskt. Så jag hoppas att hon får en fin tid där med många minnen och jag tror hon kommer stärka som person, så att jag är extremt stolt stora syster. Och sen är det viktigt också att vi är två olika människor, vi är två olika personer, att man kan inte förvänta sig att vi har samma resa, samma väg. Men jag vet att Hanna är extremt stark, hon är extremt klok och jag vet att hon kommer bli bland de bästa. Jag är alltid lika stolt över henne oavsett hur det går för henne på tävling, för att jag vet att hon tränar hårt, jag vet att då kommer det liksom. Och samma sak, åker jag ut första matchen eller vad som helst, det spelar ingen roll, för att hon kommer älska mig lika mycket och hon är lika stolt och vi kommer alltid stötta varandra, så att det är väldigt skönt.
De här dagarna innan ett VM, det blir ju en enorm kraftansträngning. Hur lägger man upp sådana dagar för att optimera sin form in i det sista?
Det här är ingen tävling som man planerar sista veckan, utan vi har haft extremt hård träning. Vi är på extremt hårda läger flera månader innan. Lite små explosiva träningar för att väcka snabba muskler och reaktioner. Ja, det är väl typ det. Om en vecka kanske jag är världsmästare. Så att det känns ju helt fantastiskt att jag har chansen att få bli världsmästare.
Tarabubble fattar inför judo-VM alltså. På fredag kan hon vara världsmästare. Kanske då toppa succén med OS-brons senast. Strax ska vi prata om förslaget nu att köra längdåkarnas 5 mil, både herrar och damer, samtidigt nästa år. Hanna Falk, vår expert, hon är positiv i alla fall.
Från kylan in i värmen, jag kommer tänka på det nu. Kanske för att det är så tyst. Du som minns, du som vet. Evighet som kändes som en evighet på riktigt. Du kan låna mig igen, du kan förbruka mig igen. Och våran smällare blås lite här där det gör ont. Kanske ger sig lite slit i en värld. Våra frås i en värld. Kör om du behöver, det gör ingenting. Gör tågen över från masker som vampyr. Och nätterna som rensades på luft. Hur kan man tacka nej? Jag har saknat dig ibland. Här stiger röken från vårens eldar. Vi svarar något som hände. Eller är det jag som drömmer? Du är bättre än du vet, mycket större än du vet. Men det klär dig att du tvivlar på din tydlighet. Det gör man där vi kommer från. Och vill du något så vet du var jag finns. Ibland så för att det är så tyst.
Från kylan in i värmen, Lars Winnerbäck.
En dubbel 5 mil. Den nyheten bekräftar nu det internationella skidförbundet FIS. Under 5 milen i Holmenkollen ska herrar och damer köra samtidigt med damerna som startar 45 minuter efter herrarna. Radiosportens expert Hanna Falk om förändringen.
Ska jag vara helt ärlig har väl de här längre massstarterna i världskuppen varit lite långtradiga ibland, så det här kanske kan bli ett lyft att man håller liv i tävlingen samtidigt där då.
Men upplägget då, vilka svårigheter ser du?
Det skulle väl vara att det blir kortare varvbanor och här klungor och damklungor kommer in i varandra. Det tycker jag väl inte är så bra. Framförallt blir det ju en nackdel i damloppet, för där tycker jag att det blir viktigt att damerna får göra sitt lopp så att inte en seger eller en pallplats ska bero på om en herrklunga kommer i kapp och damerna kan åka med där. Då blir det lite slumpartat och det tycker jag inte är något bra upplägg.
45 minuter senare ska damerna starta. Finns det någon orättvisa i att spåren är slitna? Några sådana bitar?
Jag skulle säga att det blir ju mindre slitet på 45 minuter. Man har ju provat att köra en 5 mil på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och klart att starta lite senare då när många har åkt många varv. Det är ju en än mer nackdel. Sen är det också en fördel att just i Holmenkollen har ju, det är ganska stor skillnad på publiktryck en lördag kontra en söndag.
när vi vet festligheterna där på lördagar. Så det är väl också en rättvisa så att båda loppen får uppleva det då.
Nu ska FIS styrelse godkänna det nya upplägget, men det ses som en ren formalitet.
Tror du att det kommer bli återkommande det här, att vi kan få se det till och med på mästerskap i framtiden?
Nej, jag tycker mästerskap ska man nog renodla. Det är så pass mycket på spel. Men vem vet, de får testa upplägget och så får man utvärdera sen, tänker jag.
Blir du nervös inför vintern ifall du ska kommentera en fem mil, en dubbel fem mil, hålla koll på båda loppen samtidigt?
Jag tycker det är på gott och ont. Man måste ju hålla en bättre fokus under kortare tid, samtidigt som 2-5 milar på rad, det är rätt psykande för en expertkommentator också. Så ja, det blev en utmaning.
Det kan bli dubbeljobb för expert Hanna Falk framöver när både herrarna och damernas 5 mil i längdspåren ska köras samtidigt då på prov i Holmenkollen kommande säsong. Reporter här var Gustav Jakobsson.
Mammas nya kille är tillbaka.
Men du Bengt, då ska vi leva upp stämningen lite.
Det fanns inte ens någon vattenhinder, jag fattar inte.
Ja, Krille, vi ska gifta oss i Thailand.
20 år i allmänhetens tjänst, inte illa.
Jag vet vad du kommer säga. Katla, vad kan jag göra för dig?
Mammas nya kille.
Lördagar i P4 och när du vill i Sveriges radioappen.
Glöm aldrig här, pojken.
Men vad spännande.
Nej, det där blir en riktig läckerbit att ta del av under sommaren. Kul det, mammas nya kille. Alldeles strax ska vi snacka om Viktor Gyökeres och hans framtid. Ska han lämna Sporten Lissabon eller ska han bli kvar? Och var ska han i så fall hamna då om han nu flyttar från Portugal? Mer om det våra experter tycker till i Sport Extra.
They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless. Hallelujah. On this side of heaven's gate.
Alex Warren i Sport Extra med Ordinary.
Vi
kommer med nyheter från dopningshåll. Den internationella antidopningsorganisationen WADA kräver att USA stoppar det planerade dopnings-OS, det som också kallas Enhanced Games, som är planerat att hållas nästa år där doping är tillåtet. Tävlingen ska avgöras mellan den 21 och den 24 maj nästa år i Las Vegas är det tänkt. Och arrangörerna har utlovat stora prispengar och en bonus på motsvarande cirka 9,5 miljoner kronor för världsrekord. Deltagarna uppmanas alltså att dopa sig, men under medicinskt överinseende.
Mm, men det här vill WADA nu alltså sätta stopp för. Och Enhanced Games är också ämnet för dagens avsnitt utav Dagens Eko, där Radiosportens Alexander Lundholm gästar. Vi ska höra det avsnittet i sin helhet i vår nästkommande sportextra timme. Det är inte mycket sport som pågår den här onsdagskvällen, men i alla fall två matcher i Elitettan.
Så är det. Det är två stycken lag som förra året fanns i Allsvenskan som är ute på planen. Det första utav dem är KIF Örebro som möter Häckens utvecklingslag, där det är ännu mållöst efter den första halvleken. Däremot har det blivit mål i den andra matchen som spelas mellan förra årets allsvenska lag Trelleborg, där de ligger under på bortaplan mot Uppsala som leder med 2-0 efter den första halvleken.
Vi håller oss kvar på temat fotboll och snackar om en svensk världsstjärna.
Victor Gyökeres är rasande på sin klubb Sporting enligt flera portugisiska medier. En konflikt som uppges grunda sig i att Sporting kräver mer betalt för en försäljning av Gyökeres än parterna tidigare har kommit överens om. Nu uttalar sig klubbpresidenten om situationen. Hot, utpressning och förolämpningar fungerar inte på mig, säger Federico Varandas och fortsätter. Jag kan garantera att Victor Gyökeres inte kommer lämna för 60 plus 10 miljoner euro, för det har jag aldrig lovat. Det spel som agenten håller på med gör bara saken värre. 60 miljoner euro motsvarar nästan 660 miljoner kronor. Victor Gyökeres har tillhört Sporting i 2 år och svenskan ryktas nu vara aktuell för flera storklubbar som Manchester United och Arsenal. Enligt klubbpresidenten har det dock inte kommit några konkreta bud än.
Reporter här Moa Berander. Ja, ska egentligen Victor Gyökeres ta vägen nu efter supersuccén i Sporting? Vi ställer frågan till Radiosportens fotbollsexperter och först här Jon Persson. Vad tycker han att Victor Gyökeres ska göra nu?
Jag tycker han ska lämna Portugal, om jag bara får säga vad jag tycker. Jag tycker att han bör testa sina vingar i en topp 5-liga. Portugal är inte en topp 5-liga idag. Sen då vilken? Ja, jag hade gärna sett honom i Premier League. Han har ju ett förflutet i England, inte i Premier League då kanske, men på den nivån i alla fall. Så jag hade nog sett det, men självklart blir det Tyskland eller blir det Italien eller vad blir det nu? Självklart är de alternativen intressanta också, men ett klubbbyte och ett landbyte skulle jag vilja se.
Vilken klubb då?
Jag helst av allt skulle jag vilja se honom i någon av de här riktigt vassa klubbarna. Typ Bayern München, typ Arsenal, Liverpool. Någonstans på den nivån skulle jag vilja se honom. Och vad han kan prestera där.
Nu kommer det uppgifter från Portugal att det gnisslar i samarbetet mellan Victor Gyökeres och klubben Sporting Lissabon, som han fortfarande har flera år kvar på kontraktet med. Han verkar vara åt lagd åt hållet att, men ni har ju lovat mig att få gå efter den här säsongen. Och så har ni höjt priset på mig nu, då kanske jag får bli kvar. Hur mycket tänker du att det ligger i sådana här rykten som dyker upp?
Säkert lite grann, och samtidigt vore det konstigt om inte Sporting Lissabon försöker få ut så mycket som möjligt av en sån guldklimp, för att man ska komma ihåg att när han kom från Coventry så var det inte jättelång kö, framförallt inte med den typen av klubbar som stod och väntade på honom där. Så att, Sporting Lissabon är också en stor del i att han har gått så bra som han har gjort. Sen tror jag nog att det finns agenter och det finns krafter som påverkat olika håll. Jag tror inte vi vet speciellt stor del av sanningen där, men det vore konstigt tycker jag om inte Sporting Lissabon försökte få ut så mycket som möjligt.
När det då är en sån här situation att en spelare sägs vilja vara på väg till en annan klubb, vilja lämna en klubb trots att han har kontrakt, klubben har en annan åsikt kanske eller vill trissa upp priset. Hur mycket har spelaren själv att säga till om där, ifall han ska vara kvar eller ifall han ska driva fram en flytt?
Ja, men alltså lite olika beroende på. Osimhen är ju ett exempel där man liksom bråkar sig bort.
Från Napoli.
Från Napoli som har utlånat nu och så vidare. Så det är klart att spelaren har ju någonstans ganska mycket att säga till om. Även om klubben har ju sista ordet någonstans i och med att man sitter i ett kontrakt. Då. Så att, lite beroende på fall till fall. Jag tror nog att saker sipprar ut. Vad stämmer inte. Jag skulle kunna tänka mig att de har ett ganska bra bild av var de har varandra ändå.
Men låt oss leka med det här synopsiset att en klubb från Saudiarabien blir plötsligt kär i Victor Gyökeres, vill ha honom, ska vräka in mål i saudiska ligan. Victor säger nej, jag vill inte gå till Saudiarabien nu, jag vill gå till en liga i Europa. Klubben säger nej, men vi vill tjäna nästan 1 miljard på dig, vi vill sälja dig till Saudiarabien. Mm. Hur mycket har spelarna sett till om där?
Nej, men mycket. Absolut.
Han kan inte bli såld mot sin vilja, så att säga.
Alltså, Victor måste ju själv skriva på kontraktet, så att, självklart har han en hel del att säga till om det.
Fotbollsexpert Jon Persson där i samspråk med Christian Olsson. Strax också Johan Elmander på samma tema, ja, nämligen Victor Gyökeres framtid. Vad ska han egentligen ta vägen efter succén i Sporting Portugal? Casey and the Sunshine Band, Give It Up, här i onsdags Sport Extra. Victor Gyökeres, ja, vilken klubb ska han gå till nu? Det är frågan efter succén i portugisiska ligan. Vi hörde ju expert Jon Perssons tankar alldeles nyss. Och nu vår andra expert, Johan Elmander. Och läget är ju lite extra knivigt efter uppgiften om att Gyökeres just nu är i konflikt med Sportings ledning. En situation som Johan Elmander känner igen sig i.
Självklart så har man ju varit med om att man inte haft samma syn som en president eller en klubbägare, då man kanske har haft ett avtal där det inte riktigt funkar så som båda parterna vill. Men det är svårt att säga just det här, man vet ju inte vad som har hänt riktigt.
Men vad finns det för lösningar i sådana här fall som du ser?
Nej, men det kan man ju allting från. Man har ju, vad jag förstått i vad det har läst mig till, att Gyökeres, han har en klausul som skulle göra att han kan gå för lite billigare pengar än vad han är värd, och det som kanske tjafset handlar om. Men som sagt, man vet för lite för att kunna kommentera det fullt ut.
Tror du att Gyökeres blir kvar i Sporting Lissabon?
Ofta så brukar det ju lösa sig den här typen av situationer. Jag hoppas att det får göra det. Både klubben och han blir nöjda till slut.
Vad tycker du att han ska befinna sig nästa säsong?
Ska man tro alla rykten som är, så kan han ju välja att vraka ifrån olika klubbar och olika länder. Jag skulle ju vilja kunna se honom både i Spanien och Tyskland.
Inte England?
Jo, men absolut. Det skulle jag vilja se honom också, men han har ju redan varit där. Men jag, någonstans så hade det varit fint att se honom i ett av storlagarna i Tyskland eller i Spanien. Se någonting som han inte har gjort.
Och när du säger storlag, då pratar vi om de riktiga kanonerna, Bayern München, Dortmund, Barcelona och Real Madrid.
Ja, exakt. Men sen så ska man också kolla på vad har Real Madrid, vad har Barcelona för spelare? Finns det plats för honom där? Det är ju frågan. Bayern München likaså, Dortmund. Men jag tror men Bayern München hade passat honom väldigt, väldigt bra. Men jag tror ju också att det kommer bli så att han hamnar i England till slut.
Och vilken klubb i England tycker du att han passar in bäst?
Ja, alltså han är ju en målskytt och en som kämpar och krigar otroligt mycket för laget. Så det hade ju varit fint att se honom i ett Arsenal. Eller varför inte gå till Manchester United och få med på vändningen som de diskuterar i Manchester United. Att den ska ju komma någon gång, och det hade varit bra att återförena med sin gamla tränare och kanske vara med på den resan.
Mm. Ska det bli Manchester United kanske då för Viktor Gyökeres framöver? Den som lever får helt enkelt se. Det var ju Johan Elmander här som pratade med reporter Andreas Mats. Vi håller oss kvar på temat fotboll. Vi växlar från herrarna till damerna. Det är ju fotbolls-EM i Schweiz som stundar, och idag så presenterades truppen utav förbundskapten Peter Gerhardsson som gör sitt sista mästerskap som förbundskapten. Och samma papper gäller ju för assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman, och han är nöjd förstås med truppen som han idag har presenterat.
En bra trupp som vi klart har pratat igenom ordentligt. Nu hade vi en samling relativt nyligen, så att den har ju varit utgångsläget, såklart att vi har utgått från den inför den här. Men det känns bra, och förhoppningsvis är alla tillgängliga också.
Hur är känslan inför det här mästerskapet?
Jo, men det är speciellt också genom att det är vårt sista. Det kan ha varit tidigare också fast man inte har vetat det, men nu vet vi om det, så att det gör det lite speciellt, tycker jag. Det är en 16 väldigt bra lag, och så alltså standarden har höjts avsevärt här med åren, så att det är en väldigt, väldigt tuff turnering och svårt för alla gäng att kunna vinna matcher. Så att, det ser jag fram emot, med en jämn och bra turnering och ett bra Sverige.
Ja, du är inne på det själv. Hur känns det att det är ert sista mästerskap?
Ja, det är ju i mitt fall lite så här vemodigt. Mästerskap har ju varit höjdpunkten, måste jag säga, även i min roll. Alla matcher och alla turneringar är roligt, men mästerskap har visat sig vara det absolut bästa. Sen har det gått bra i dem, mer eller mindre, och det är klart, efterhand kan det vara roligt att säga det. Hade det gått dåligt så kanske jag inte tyckte, men uppladdningen inför, vi har lite fler dagar inför, till och med veckor. Den samlingen, de samlingarna där vi kan ses och ha lite mer tid för träning, teori, få ihop gruppen, de gillar jag. Och när väl turneringen börjar, så vi har aldrig gått in första dagarna, utan vi brukar få spela någon dag 3-4 och se de första matcherna innan man ska in själv. Det tycker jag är en nerv och en härlig känsla som alla brukar ha när vi sitter och tittar matcher tillsammans.
Vad talar för att ni får avsluta med ett EM-guld, tycker du?
Oj, det vet vi. Vi är bra, vi fick en bra match som tror jag fick ihop oss lite grann senast här med Danmark. Vi har 11 matcher utan förlust tror jag. Vi har förlorat 2 matcher mot Frankrike sedan 24. Så att vi är bra, vi är svårslagna. Och vi har visat att vi brukar hitta en bra formtopp till mästerskap. Men det är en ny turnering, och vi kommer behöva maximera allt för att kunna gå med och konkurrera ända in i mot en final. Men det är väldigt många lag som sagt som skulle kunna vinna den här turneringen, och däribland Sverige.
Magnus Wikman inför sitt sista mästerskap som assisterande förbundskapten lät ju väldigt förväntansfullt. Ska vi kika på det där, Johan? På hur turneringen ser ut och vad det finns för chanser. Vi har varit inne på det. Sverige möter Danmark, Polen och Tyskland i ett gruppspel, ettan och tvåan vidare till kvartsfinal. Där ska vi väl ändå liksom nästan räkna med att Sverige är ett eller två och går vidare till kvartsfinal.
Ja, men så är det. De två första matcherna där är det 6 poäng. Sen så Tyskland kommer bli svårt, men förhoppningsvis så kan man kriga till sig antingen en vinst eller en kryss.
Mm. Ettan och tvåan går vidare alltså. Ettan och tvåan ställs mot motsvarande i grupp D. Alltså ettan i Sveriges grupp möter tvåan i grupp D. Tvåan i Sveriges grupp möter följaktligen ettan i grupp D. Och grupp D, den är ingen lek. Det är England, Frankrike och Nederländerna. Det är tre toppnationer som slåss om två platser. Så att oavsett var Sverige kommer ett eller två, så blir det ju där en otroligt svår kvartsfinal.
Ja, jo, men det kommer det bli. Men ska man ta sig långt i turneringen så måste man ju slå alla. Gammal klyscha, men förhoppningsvis så får man med sig också ett bra spel ifrån gruppspelet. Och då kan man vinna emot alla utav de här tre lagarna som skulle kunna ta sig vidare.
Mm, tuff kvartsfinal där. Tittar man vidare i det där trädet, det finns ju några av oss som tycker det är kul att titta på slutspelsträd, så är det är en väldig skillnad om Sverige kommer etta eller tvåa. Inte i förhållande till motstånd i kvartsfinalen, för att England, Frankrike och Nederländerna, det är tufft i vilket fall. Men kommer Sverige etta, då hamnar Sverige på den andra sidan trädet och slipper Spanien i en semifinal som väntar om Sverige kommer tvåa och vinner sin kvartsfinal. Det är ju superviktigt.
Ja, det är det. Spanien som är världens bästa landslag, där man har otroliga spelare. Så att kunna få slippa dem hade ju varit mumma.
Superviktigt att vinna gruppen alltså. Enklare motstånd i semifinalen. Då kan det handla om, det är svårt att säga förstås redan nu, men det kan handla om Norge, Schweiz eller Portugal. Den semifinalen ska väl Sverige klara, va?
Ja, det tycker jag. Skulle vara roligt att få se möta Norge. Nu har de ju inför EM en träningslandskamp mot Norge, så då får vi se var de står.
Okej, det ska vi vinna Sverige-Norge i semifinal. Vilka blir det i kvartfinal då? Blir det England, Frankrike eller Nederländerna?
Jag tror att England och Frankrike tar sig vidare, och jag tror att det kommer bli England som Sverige får möta.
Som Sverige får möta i en semifinal, och sen så räknar vi väl med att världsmästarna Spanien går vidare. Så om vi nu verkligen drar alla streck hit och dit och ser saker framför oss, så blir det Sverige-Spanien i final.
Ja, trevligt. Där vinner Spanien. Där vinner Sverige.
Revansch efter semifinalen i Australien.
Ja, där man var så när. Men ja, hoppas på att det kommer bli en väldigt rolig sommar med de här 23 spelarna som är uttagna.
Spännande att se. Nu väntar ett införläger i skånska Åhus. Det väntar en träningslandskamp mot Norge. Och så brakar det hela loss i början av juli nere i Alplandet. 8 platser ska turneringen spelas på. Den kommer att hålla på mellan den 2 juli och den 27 juli. Då är det final i Basel. Och vi räknar lite kallt med att Sverige möter Spanien.
Ja, det är klart vi gör. Andreas Mats och Johan Elmander där från vår sändning tidigare idag i Sveriges Radio Play när den svenska EM-truppen presenterades. Reporter tidigare var också Moa Berander. Nu närmast senast nytt från Ekot, Johan Westerberg.
Konkursade batteritillverkaren Northvolt har åkt på flera tunga bakslag på senare tid. För både en tilltänkt köpare till själva utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har båda hoppat av. Och det här gör att det nu blir väsentligt mycket mer utmanande att få det här sålt som en batterifabrik med verksamhet. Det säger Northvolts konkursförvaltare Mikael Kubu till Ekot. Så var det här med att för första gången så har ett JAS Gripen-plan flugit med hjälp av artificiell intelligens, AI. I samband med de här testflygningarna så lämnar piloten över själva kontrollen till AI som sedan styrde planet och gav piloten instruktioner att avfyra mot en motståndare. Så här säger Johan Segertoft som är chef för affärsenheten på Gripen Saab om själva utfallet av det här.
Ibland vann faktiskt AI och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI kan vi träna otroligt snabbt, så att man får vara lite ödmjuk. Troligtvis så kommer våra piloter få det kämpigt att hänga med i framtiden.
Saab har tränat den artificiella intelligensen på luftstrid mot en motståndare på långt håll, alltså bortom vad piloten kan se med blotta ögat. Att få tekniken att fungera i ett stridsflygplan kan ta år, men det Saab menar är unikt här är att det gått på bara några månader. Att ett flygplan flyger själv är ju i sig ingen nyhet. Men den stora skillnaden mot AI är att en autopilot matas med uppgifter den ska göra. AI får istället en uppgift som den själv ska lösa.
Mikael Eriksson, reporter där. Idag så presenterades den hittills mest omfattande kartläggningen av hur det står till med fisken i våra världshav, och det gjordes på FNs havsmöte som pågår i Nice. Och överfisket fortsätter enligt FNs kartläggning. Det fortsätter öka, och runt en tredjedel av alla fiskbestånd som världsorganisationen undersöker pekas ut som ohållbara.
Tack för kväll, Johan.
Tackar.
Alldeles strax ska vi här i Sportextra prata friidrott, och det är pengaregn som väntar när världens främsta friidrottare nu inom loppet av ett par dagar bara intar först Oslo och sen Stockholm.
Jag har inget
sluta slå. Så kan du vila här hos mig. Och som en klippa i stormen att luta dig mot. Och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå. Från det högsta berg till det djupaste av dag. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Och jag ska älska dig tills hjärtat slutat slå. Jag ska följa dig.